Klockan har blivit 3:12. Jag heter Jesper Alm, säger hej till Eidar-expert Mikael Kilpi som är en av debattörerna idag.
Hej, hej. Jag hoppas jag är med.
Du är med och jag hör dig och det hör också våra lyssnare. Med oss har vi också ornitologen Jörgen Palmgren som har ringmärkt havsörnar i många år. Hej och välkommen.
Tack, hej.
Och sen har vi också projektledaren Heidi Kröger från Jord- och skogsbruksministeriet. Hej och välkommen du också.
Hej, hej.
Det där, ja, som vi hörde där så ska vi diskutera ejderstammen och dess överlevnad. För vi vet ju alla att ejderstammen har kraschat och fågeln hör nu till de mest hotade fågelarterna i vårt land. I den yttre Åboländska skärgården så började ejderstammen minska för 25 år sedan och nu har många också sett bilder som bland annat publicerats på Svenska Yle där man kan se bilder på hur havsörnen och gråtruten samarbetar för att kalasa på både ådan och hennes ungar. Om vi börjar med dig Mikael Kilpi, hur skulle du säga, hur svår situation har ejdern egentligen idag?
No, men jag är riktigt ärlig på den punkten. Så det där. Jag har väntat på att det ska hända någon slags vändning, men den har ju inte kommit. Utan läget är nog det att den här ekvationen där vi har en hög hondödlighet på grund av havsörnspredation och också en total, ett totalt misslyckande på produktionsfronten av ungar flera år i sträck. Så det är nog en ekvation som är, det går inte att lösa. Alltså, ejdern kommer inte att klara det här utan stödåtgärder. Det är helt klart.
Mm. Samtidigt som ejderstammen kraftigt har decimerats så har till exempel havsörnstammen vuxit kraftigt. Jörgen Palmgren, du är ornitolog, har ringmärkt och arbetat för havsörnens överlevnad i många år. Vilket skulle du säga att det är ditt ansvar för ejderns fortlevnad?
No, jag har nog inte, när jag har varit med i det här havsörnsarbetet, jag har inte tänkt på ejder, utan jag har nog tänkt bara på liksom havsörnen och skött mitt arbete där som liksom alla andra frivilliga som är med i arbetet utan att tänka på desto mer vad det har för inverkan i den omgivning där havsörnen häckar. Men jag har ju nog kunnat följa med vad som händer och se hur havsörnarna sinsemellan samarbetar och plockar på en ganska kort tid bort alla ungar från en hona.
Ejderstammen sjunker kraftigt, men samtidigt som det här sker så känns det kanske som om inget sker för att rädda den här sjöfågeln. Varför händer ingenting? Jag menar från myndighetshåll, Heidi Kröger.
No, egentligen händer det ju ganska mycket och vi har ju, hur ska jag säga, ejden är ju en långlevande fågel så att vi kan liksom tänka att den har nu tidigare också levt med havsörnen och nu ska vi liksom se till att den kan fortsätta också leva med havsörnen och i princip skulle ejden kunna häcka i mellan- och inre skärgården. Där finns det bra platser som är skyddade från örnen och vi måste se till att vi får då främmande rovdjur, det vill säga minken och mårdhunden, bort från de där områdena och med det har vi nu jobbat. Och vi har nu liksom intensifierat det där arbetet nu just under det här året.
Mikael Kilpi, du var också inne här lite på att det krävs då åtgärder. Vilka sorts åtgärder skulle du vilja säga att man gör för att då skydda i den?
Nu skulle jag nog säga att till exempel den linjen som Heidi just nämnde och också den linjen som man har tagit på Åland där man har gjort en egen förvaltning som faktiskt är jättebra. Så fokuserar man ju på mellanskärgården och inre skärgården, skapa där miljöer där ejdern kan häcka. Men låg dödlighet jämfört med ytterskärgården. Och det kräver att man har en ganska massiv insats av just fångst, borttagande av mink och mårdhund. Det har en viss effekt och det märks. Till exempel i Hangö är man väldigt aktiv på den här fronten och har varit redan i många herrans år. Och det har en effekt och det går att lösa det här problemet. Men i grunden så handlar det nu sen om att det hjälper inte fast vi skulle ha hur mycket ejder som helst häckande lugnt ifall de inte producerar någonting. Så det blir liksom ett sådant här ställningskrig att ändå så går det tillbaka. Så man måste öppna den här diskussionen. Kan man göra någonting överhuvudtaget för att få till stånd en situation där som ungproduktionen också blir bättre?
Det, Jörgen Palmgren, du sa själv här att du har inte kanske då tänkt på ejdern när du arbetat för havsörnens överlevnad. Men borde man ha funderat mer på det?
Nej, jag tror att det är en komplicerad situation. Och när man jobbar med sådana saker så det är jättesvårt att liksom förutspå vad som har hänt. Att ejdern, nätan, havsörnen har ju hjälpt, den höll ju på att dö ut i början på 70-talet. Och då bildades en arbetsgrupp och man hjälpte havsörnen genom att börja utfodra den på vintern. Och med den följd så fick man den här ungfåglarnas överlevnad att öka. Och på det sättet så ökar stammen och det där. Men nu så kan vi sen då fundera att vad skulle man kunna göra med havsörnen för att lite minska på populationstrycket, men vi kanske återkommer lite senare i sändningen.
Ja, Mikael Kilpy, du var in här också på det lite intressant. Alltså, vad beror det då på att trots att vi skulle ha många ejderpar, häckande par runt om i skärgården så skulle det inte räcka till? Vad är din teori att de inte då, får ungar i tillräckligt stor utsträckning?
I tillräckligt stor utsträckning därför att de ungarna blir bortplockade. Och det där som du sa, liksom, det handlar ju inte om någon slags samarbete mellan krutarna och örnen, utan det handlar om uttryckligen en örneffekt som sen har en sidoeffekt så att den lockar till sig krutar och också kråkfåglar som plockar sen. Och det här är rysligt effektivt nu. Och det är så att när ejdrarna nu sen liksom har försvunnit från stora områden så har de koncentrerat sig kanske till nära sådana centra där de ännu finns kvar. Och då koncentrerar sig de här predatorerna dit också. Trots till exempel i Hangö att de häckar nästan mitt i byn så äts de ändå upp.
Det där, Heidi Kryger, du sa att man då försöker till exempel just jaga mink och mårdhundar. Nu när vi pratar här till exempel då om havsörnar. Skulle man då kunna också gå in för jakt på havsörnar? Är det en tanke som ja, åtminstone på Åland så har man funderat i de banorna att man borde börja skjuta också havsörnar. Men hur ställer sig myndigheterna till ett sådant förslag, Heidi?
Nej, jag vet inte om det finns ju andra metoder också än att bara skjuta. Men att jag kan ta ingen ställning till det. Alltså det är miljöministeriet som tar hand om havsörnen och då, det är liksom deras sak. Att det är inte, att vi på jord- och skogsbruksministeriet vi måste ta hand om ejdern och försöka få att den liksom, att vi måste se till att all hot som att minsk är så liten som möjligt. Och därför har vi ju den här, eller kommer vi senare till det här AEWA-planen, alltså en sån där internationell förvaltningsplan för ejdern. Att det är i mycket större proportioner som man måste titta på problemet. Jag kan inte ta någon ställning till havsörnen bara.
Jörgen Palmgren, hur låter det i dina öron ifall man skulle gå in för att börja skjuta också havsörn?
Ja, jag kan nog säga rakt ut att det är alldeles omöjligt. Det är liksom, det finns vissa andra metoder som man kunde ta till. Och det skulle vara det här att man skulle avsluta alla den frivilliga matningen på vintern som pågår. Och det skulle leda till att unga havsörnarna får en större dödlighet. Och det leder då sen i sin tur till att det finns ett färre antal sådana kringstrykande havsörnar som samlas där det finns mat. Och det där, jag tror att det skulle kunna vara en möjlighet. Men det skjutande är nog alldeles liksom, det är helt dödfödd idé.
Varför det?
Man har jobbat nu 50 år för att få den tillbaka. Det var 50 år höll den på att dö ut från Finland. Man har jobbat 50 år för att den ska komma tillbaka. Och hur kan man veta om att skjuta havsörnen att man skjuter direkt med individerna? Det är liksom alldeles hopplöst.
Mikael Kilpy, hur låter det i dina öron ifall man skulle gå in för att då godkänna jakt på havsörn?
Nej, det låter det alls bra. Jag menar det som Jörgen säger, man måste vända på alla stenar för att hitta då lösningar till att göra situationen sån att, jag menar, nu är det ju så att det finns så mycket havsörnar ur Eidens synpunkt. Men tills vidare så finns det inte så mycket havsörnar ur havsörnens synpunkt. Så någonstans kommer den gränsen emot när maten för havsörnarna tar slut. Och det kommer att uppstå en situation att dödligheten bland, i synnerhet de unga fåglarna, som är det stora problemet. Det går enkelt dåligt för dem, men hur, vad som tidsperspektivet på det här är, så det har jag svårt att säga om. Det finns data på det, men det borde liksom analyseras upp från havsörnsgruppens sida så att man skulle kunna se olika projektioner, hur det kommer att gå för den här populationen i olika, i olika omgivningar där det finns mer eller mindre mat. Men det här kommer att ta väldigt lång tid. Men jag är nog ganska långt inne också på den linjen att den här tanken att börja skjuta havsörn, så det är en ganska dödfödd tanke. Och det är liksom en diskussion som man egentligen inte alls skulle behöva föra.
Det där, om vi ändå håller oss kvar i vad man ska skjuta och inte ska skjuta, till exempel fram till den 15 juni så är det alltså fortsättningsvis nu det godkänt att skjuta godingen på vissa specialområden. Alltså för er som inte känner till det här, så är där hanen, så kan man alltså skjuta. För kanske den breda allmänheten så kanske det här känns främmande att jakten då godkänns trots att ejdern är en rödlistad fågel. Men här kan jag då betona att forskning så visar att jakten just på ejderhanar inte har påverkat den här stammen negativt. Men varför alls tillåta då jakt på ejder? Heidi Kruger.
No, för det första måste jag säga att av den där ejderstammen är 70% är hanar. På det sättet liksom, och det här jakten, det är bara på hanar, och det är det här 2 veckor i juni då de där hanarna redan förbereder sig för att flytta bort från Finland. Så liksom det är den enda möjligheten att jaga på de här hanarna, och då liksom störs de där andra fåglarna inte mer alls. Att det är bara jakt på de där hanar. Men det är en gammal tradition. Ejder är ju en vilt art. Det är vår, en viktig naturresurs som vi har, och vi vill hålla den vi vill ha den kvar. Och också det att man får jaga ejdern, det är också den motiverar också jägare att orka jaga bort de här främmande rovdjur från öarna där ute. Det är att hålla intresse där.
Hur låter det här, Mikael Kilpi, i dina öron? Borde man fortsätta?
Alltså i princip så låter det bra i dagens situation, så är det faktiskt som Heidi säger att det finns ett stort överskott av hanar. Men nu ska man komma ihåg i den här debatten också när man talar om den här gudingjakten som pågår nu. Så det finns ju 2 typer av gudingjakt som man debatterar i riket Finland, inklusive Åland. Dels den här och sen den åländska vårjakten, som är helt olika saker. Och man måste liksom hålla isär de här 2 sakerna och vara medveten om att det finns andra dimensioner i det här också. Men samtidigt så vill jag nog också understryka det att om man inte har en jägarkår som motiveras på något sätt att köpa om också för andra skärgårdsfåglars del omgivningen och ta bort rovdjur, så då är vi nog riktig i en situation där chanserna för ejdern på sikt kommer att vara ännu mindre.
Ja, om man nu tittar då på de här främsta orsakerna till ejderstammen, så om jag nu förstår det är rätt, så handlar det förstås då att havsörnen plockar ådor och ungar, och då små rovdjur som mårdhund och mink också utgör ett stort hot. Heidi Kruger, nu har man ju alltså ett projekt på gång, Sotka-projektet, och där har man ändå fått ganska bra resultat. Men borde det finnas ännu mer resurser för att just jaga då mårdhund och mink?
Alltså med Sotka-projektet vi har, det är en pilotprojekt som vi har nu på gång, och vi har den är både på fastlandet och också i skärgården. Och vi försöker nog hitta på en modell som ska sen garantera att vi ska ha liksom en mycket mer långsiktig jakt på de här främmande rovdjur i skärgården, och också att vi ska få sådana områden där det inte alls finns mårdhundar och minkar, och att vi ska kunna bara kontrollera att de inte heller kommer dit. Och vi har nu till hjälp, alltså det är Viltcentralen som genomför det här projektet, men vi får hjälp av Natur- och Viltvårdsstiftelsen och också Skärgårdsnaturens vård- och skyddsföreningen. De har gjort ett stort jobb, och de har liksom fått med också privata områden. För annars har vi har ju haft forststyrelsen som har hittills, de har haft fällor och jagat och tagit hand om de här naturskyddsområden. Men nu liksom vi breddar ut de här områdena och så att det blir liksom hela tiden mera och mera sådana ställen var det inte finns mera mink och mårdhunden. Och vi har nu finansiering till 2023 för det här projektet och vi försöker få att det ska bli en kontinuerlig jakt nu hela tiden, alltså från härifrån till framtiden. Och det kommer också att vara en del av det här Helmi-programmet som miljöministeriet nu försöker få igång. Och det är nog en sak som vi jobbar riktigt mycket med, att vi ska få det här att fortsätta. Vi har också ett projekt i Pargas och där jaktvårdsföreningen, de jobbar både på fastlandet och också i skärgården. Och det, är liksom det handlar helt enkelt på att det kräver både yrkesjägare och sen frivilliga. Och sen kan vi också, om vi liksom får den här informationen riktigt bra framåt, då får vi kanske också en riktigt bra lokaljakt. Var vi också får med människor som har sommarstuga där ute. De kan också, alla kan ha en sådan minkfälla som genast tar livet av minkar och dit inga andra djur går in, till exempel utten som också nu finns i skärgården. Det kan nog alla bra ha på sina stränder och på det sättet kan vi också hjälpa till ejden.
Låter det här som en bra lösning, Mikael Kilpi? Är det så att om man tar bort nu då mink och mårdhund så bra som möjligt så räddar vi ejden?
Jag vågar inte säga om vi räddar den, men vi hjälper den i alla fall på traven och klarar sig bättre.
Det där, Jörgen Palmgren, hur låter det här i dina öron?
Jo, alltså jag medger att det här mink och mårdhund är ju introducerade arter och de borde ju aldrig ha kommit till vårt land och det är jättebra att försöka få bort dem, men det lyckas ju aldrig fullständigt, men det är säkert en tror en ganska schysst arbetsinsats att göra så här.
Jag vet, nu känner jag till hur man då jagar mink, måste medge här helt själv, men jag har till exempel rapporterat om mårdhundsjakten, till exempel bedrivs sånt på i södra Långvikgård, till exempel på Kimitön. Det är ganska så arbetsdrygt, så Heidi Kryger, finns det nu då mer resurser reserverat för att kunna då göra den här jakten av till exempel mårdhund mer omfattande än den är i dagens läge?
No, jo, alltså just så som jag sa, det här Sotka-projektet, det är ju en resurs och vi har resurser där som vi nu ger ut. Vi jobbar på att också få en sådan, för vi har också det här våtmarken här på fastlandet som vi måste också köta och få dit också en intensiv främmande rovdjursjakt dit. Men att det finns resurser, som sagt också det där forststyrelsen, de har nu fått fasta pengar för det. Att de får varje år en insats på det att de får jaga där eller betala också för dem som går ut och som är ansvariga för att hålla skärgården tom av främmande rovdjur. Att förstås man kan ha det som hobby, men det måste vara yrkesmässigt för att det ska funka och man kan lita på det att de där öarna på riktigt hålls tomma från rovdjuren. Mm. Att det kräver pengar, men att det måste finnas och det är tyvärr så att vi måste få bort de här minkar och mårdhundar.
Ett annat skyddsprojekt som har till exempel genomförts i Sverige och också i Finland är att man har byggt då så kallade skydd för ejdern. Till och med i Sverige gick man så långt att man byggde hus som kanske inte fungerar riktigt som man hade hoppats på. Mikael Kilpi, borde man nu bygga omfattande skydd i skärgården då för att skydda ådrorna och ungarna?
Ja, det får man se. Alltså, ejdern är ju sådana att de accepterar den här typen av tak om man sätter dem rätt, det vill säga på gamla existerande boplatser. Och nu har man på Åland satt ut sådana ejderhus i ganska stora mängder och man får se hur sådana accepterar dem. Så det här som en åtgärd, och det här kan ju egentligen alla stugägare göra i hela skärgården om man bara har det. En ejder så kan man bygga ett skydd för den. Men det är samma problematik. Och så måste man komma ihåg att det här rovdjurs, i den här små rovdjursjakten så är just precis det här långsiktigheten en nyckelord. Det är inte något enkelt arbete så att det ska göras i stor skala.
Jörgen Balmgren, du var inledningsvis här inne på det att när ni då skyddade och skyddar havsörne så tänkte ni kanske inte i så stor utsträckning på då ejderns fortlevnad. Men borde man beakta mer, alltså helheterna när man gör såna olika, ja, då, gör såna här olika projekt, till exempel skyddar olika arter. Som du själv sa det, så har man då planterat in både mink och mårdhund i Finland och nu är det kanske resultatet att ejdern stryker på foten.
No, jo, jag var in på det här att ekosystemet är väldigt komplicerat och allt inverkar på allt. Att det, där, det är svårt i arbetets början att inse vad som blir följderna och vad som blir problemen. Att det här är nog, jag skulle säga att den som på 70-talet skulle ha sagt att när ni nu börjar jobba med havsörnen, så det kommer att leda till att det blir problem för ejdern. För ejdern hade en jättekraftig stam på 70-talet. Den var säkert, 70-80-talet så var den allra starkaste någonsin har varit. Och det där. Men vi har nu blickat tillbaka på tiden, så har vi naturligtvis facit här nu, men inte kunde man då veta vad som är på kommande. Det var alldeles omöjligt.
Borde man, Mikael Kilpi, mera beakta sånt här när man gör olika sorters projekt?
Naturligtvis, men det som Jörgen säger, att det inte fanns någon möjlighet på att liksom se så långt in i framtiden på följderna. Det är liksom alltid lättare att vara efterfrågsen, men det där, vi är i den situation som vi är nu och vi måste liksom handskas med den både ur örnens och ejderns synpunkt. Och det är ingen lätt pussel, så vi har någon ganska intressanta tider alltså för oss, tror jag.
Miljöministeriet som ansvarar för utrotningshotade arter i Finland så avböjde sig ett deltagande i den här diskussionen inför debatten och hänvisade direkt till jord- och skogsbruksministeriet där man då har hand om olika sådana här insatser och som Heidi, du har också själv här berättat om. Men vem är det då som ska ansvara för att ejderstammen räddas? Vilket ministerium ska man då ringa?
Ja, alltså att rädda ejdern, det är inte bara Finlands det är bara inte bara Finland som vill göra det, och det är inte bara Finland som kan göra det. Att ejdern, den finns ju överallt på Östersjön och många delar i Europa, så vi måste tillsammans jobba att få ejderstammen i skick. Den har liksom, vi har därför, Finland har finansierat en sån där förvaltningsplan för ejder som kommer till, alltså, som man gör tillsammans med Ålands landskapsstyrelse och med det här AEVA, som är sån där, den här Agreement on the Conservation of African Eurasian Migratory Waterbirds, alltså det är sån där för alla flyttande fåglar som är i Europa. Och vi jobbar med den, och där ska man se till att alla de där olika problem som ejdern har i olika länder och på olika ställen, att de alla liksom beaktas. Att vi måste koordinera att ha olika åtgärder i olika länder. Att här i Finland har vi kanske havsörnen och de här främmande rovdjur. Men sen till exempel i Danmark har den helt andra problem som vi liksom måste kämpa med. Och vi måste se till att vi måste ge skydd från olika rovdjur, men också från sjöfart och oljeutsläpp. Det är en stor helhet som måste tänka på.
Hur låter det här, Mikael Kilpi? Jag vet att du tror starkt på att den här EVA-överenskommelsen och internationellt samarbete skulle kunna vara en bra lösning för Eden.
Nej, vet jag. Om jag tror, det beror ju egentligen på hur som det kommer att se ut på nationell nivå. Så, för det, just för att den här problematiken är lite olika beroende på vilken del av populationen i Östersjön du tittar. Men det där, vi får hoppas att den som ett instrument, så borde den ju vara liksom ganska både riktgivande och kraftigt instrument när den sen kommer, den här planen. Men att det får tiden utvisa hur det sen blev. I Sverige är situationen ungefär samma som vi har här, trots att de då inte har till exempel så mycket av de här små fyrfotadjuren. Och för att nu vara nedslående så kan jag ju berätta att ejdern från Gotland har försvunnit, och där finns inte små däggdjur, där finns bara örnar. Så att den här örnen kommer nog att vara en central pusselbit i det ändå.
Finns det då en risk att vi snart inte har något ejdrar i vår närmiljö?
Nu tar det säkert en god stund och det där. Men det är nog lite sådär som med det här övriga rädda Östersjöprogrammet, att när man är lite mer ålderstigen och har gått i pension så kommer man aldrig att se det, hur det kommer att bli sen när det igen är bra.
Hur tror du, Jörgen Palmgren, då, att man nu ser på det här då, till exempel, du sa själv att man kunde göra, har olika alternativ för, som man kanske kunde hämma då den växande havsörnstammen, men om man tittar nu på ett längre perspektiv så tror du att man kan göra någonting åt nu då havsörnarna för att rädda i den?
Jag tror nog att det här situationen får gå sin naturliga väg. Det tar tiotals år innan det där blir en balans, och det leder nu obehörigt till det att ejdern minskar, men inte kommer att försvinna helt. Havsörnen har ju den fördelen att sen när det inte finns ejder att äta, så finns det allt möjligt annat. Det är en toppredator, så den utnyttjar det byten som finns till förfogande, och när ejdern försvinner så den bara utnyttjar något annat istället.
Men vad finns det som alltså, ja, försäkrar oss om att inte nu då havsörnen äter upp all ejder och att det inte finns?
No, det är en sån här, kan man säga, en sån här ekologisk regel att predatorn kan inte äta upp sitt byte som helhet. Det kommer att finnas kvar av ejder.
Hur låter det, Mikael Kilp?
Ja, jag tänkte säga att jag måste faktiskt skjuta in där att det här är inte en situation som är naturlig. Det handlar om en jättestor stamm av lösdrivande havsörnar som har uppkommit i följd av vissa stödåtgärder. Så det är definitivt inte en naturlig population av havsörn som vi har, och det är det som är liksom den springande punkten där. Så jag tycker nog att prognosen så är den ställer ganska risig.
Mm. Borde man då, Jörgen Palmgren, ta bort alla stödåtgärder för då havsörnen?
No, just det här. Alltså det här officiella WWF och dess samarbetsgrupper så slutar ju med vintermatning av det där havsörnar redan för 20 år sedan. Men sån här matning har ju pågått sen då i privat regi. Jag vet inte hur stor omfattning, men antagligen i ganska stor omfattning. Och det är där man kunde strypa på den föda som finns till förfogande, och det leder då i sinom tid till att havsörnen kanske inte ökar så mycket, men här är ju nog det är ju det att ingen vet hur den till exempel havsörnstammen var för 200 år sedan. Vi vet 150 år, men hur den var då tidigare, så det vet vi inte alls inte.
Det där, du var också inne, Jörgen, här att naturen måste ha sin gilla gång. Är det nu bara så att vi får vänja oss med det här, Mikael Kilpi, och att man får då bara hoppas på att ejdern som stam klarar av nu de här utmaningarna stammen har?
Nu ser det nog liksom lite ut på det sättet. Men jag vill ändå då understryka att det här är inte en naturlig situation. Det är en man-made situation som vi sitter i dagens läge. Och trots att det låter obehagligt så är det just så.
Ja, men jag vill nog ännu poängtera att den är ju liksom, människorna började blanda in sig i det här för 150 år sedan genom att införa skotten på havsörn, och så praktiken sköts den bort så att det var nästan utdöd i Finland på 1920-talet. Sen tog det 50 år för den där havsörnstammen börja repa sig, och det var på grund av de här stödåtgärderna som jag nämnde den tidigare. Samtidigt med när havsörnen var i botten 50 år, så ökade ju ejderstammen alldeles exceptionellt fort och var väldigt stor. Och så att där har vi också en följdeffekt av den här rovfågelsjakten som var allmänt godkänd och grundade sig på skottpenningar.
Jo, no, det är helt klart. Det här vet vi ju alla. Vi har ju bägge två vuxit upp i en miljö där havsörnen var en liksom raritet av rang för så många år sedan. Men vi kan inte veta vad som har hänt för 200 år sedan. Men vi vet däremot på längre sikt än det att både havsörn och ejder har funnits i Östersjön i tusentals år, sida vid sida.
Det där, En sak som forskare i de nordiska länderna lyft också fram och som vi har varit inne lite på här, att människans närvaro i skärgården borde öka. Är det nu så då att när nu, vi har haft också coronapandemi och den pågår fortfarande och människor är mer intresserade av sommarstugor igen, så är det bara att flytta nu då till skärgården under de här häckningstiderna och alla borde köpa och bygga sommarstugor i skärgården. Är det så, Mikael Kilpi?
Nej, men nu finns det ju stugor, men flytta nu ut och far tidigt dit. För det har en effekt.
Är det så att jag skrämmer bort örnen om jag kommer, Jörgen Palmgren?
Trenden är nog sån att havsörnen har nog liksom blivit mycket, mycket mer van vid människan. Så det är inte alls säkert vad det inverkar så väldigt mycket.
Det där många alternativ har lagts fram här också under den här debatten. Hur ser du nu då på framtiden, Mikael och Kilpi, om och för ejdern? Vad kan man säga om?
Det kommer fortsättningsvis att vara kärva tider för den. Och jag tror att med de här alla åtgärden som vi nu här har liksom blöttast, så det som man inte borde göra och kunde göra är faktiskt liksom gå in när man gör de här åtgärderna som man kan genomföra. Att gå in och prioritera olika områden. Vi har den kunskapen, vi vet var det finns ejder. Vi vet var det finns de omständigheter den kunde tänkas fortplanta sig bra ändå. Varför inte samla ihop en databank och sen diskutera sig samman att köta precis de områden som är i det här läget det allra viktigaste? För det skulle vara en god gärn.
Hur låter det, Heidi Kröger?
Jo, det låter bra. Jag tycker också att man ska samla information och liksom jobba tillsammans. Jag tycker det är liksom det här svaret till hela problemet. Det är här i Finland och det är internationellt också. Och sen som sagt, jag hoppas på det att ejdern nu när den har redan börjat häcka lite där mera inre och mellan skärgården, att vet hur skulle den kunna också börja ha sina ungar där, att de ska vara lite mer skyddade och använda andra fåglar som skydd. Att sen när den far dit ut och då är den ensam och då kan örnarna anfalla den. Jag har nog hopp för ejdern.
Och där kan vi sätta punkt för dagens debatt i slaget efter 12. Tack till er som medverkade. Jag heter Jesper Alman.